You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega, rocksteady till min bebop, Johan Gerrud.
Åh, bra. Alltså, jag gillar hur du får in de här grejerna.
Ja.
Och sen gillar jag framförallt när jag känner igen rocksteady och bebop. Ja,
just det.
Turtles, nemesis, eller ja, nemesis kanske inte riktigt är rätt ord, men...
Nja, det beror på hur man ser det, men ja. Det, för de är väl mer henchmen.
Ja, typ. Henchmen, de får ju alltid stryk.
Ja.
Finns det någon såhär så... backstory på dem egentligen? Vet du något mer om dem?
Du är nog mer Turtles-fan än vad jag är, men jag tror att de var två skurkar som också blev muterade på något sätt. Så de var inte ett vildsvin och en noshörning från början.
Nej,
om de var det och blev... Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte säga någonting, för då får man alla säga Turtles-fans på sig.
Ja. Jag vågar ju påstå att de inte var med i originalböckerna från Eastman and Laird.
Så kan det nog vara, ja.
Mm. Men de har ju kommit till... På senare hand. Jag kommer ihåg när jag var i den åldern så spelade jag väldigt mycket det här Turtles the Arcade Game. Man kunde vara fyra stycken på det och det var ett så här beat 'em up-spel.
Jag kommer ihåg att
de var liksom bossar där i. Liksom, de var med i de tidningar som baserades på det. Jag var ju alltid lite missnöjd med så att säga hela Hero Turtles-grejen eller Hero Turtles-eran. För att om man läser de här originalböckerna så är det bra mycket mörkare storyline.
Ja,
och lite mindre så här fantastiskt också.
Mm-hmm.
Jag har väl en bakgrund inom Turtles då.
Jo, men alltså, det var lite därför jag valde detta, ja. För att jag vet att du har det. Hörru, det var ett tag sedan vi pratade. Eller sen vi släppte ett avsnitt. Och det är bara så det är,
ja.
Det är det här klassiska livet som kommit emellan. Vi har haft mycket att göra och det har varit ett annat tjosan hoppsan. Så det var länge sedan vi släppte ett avsnitt. Men nu är det ett nytt här i alla fall, ja. Så får vi se när nästa kommer och så vidare. Men det är ju etablerat att vi släpper avsnitt när vi kan och vill, precis. Helt enkelt.
Exakt. Men nu är det ju då 2025.
Ja, precis. Och därför tänkte vi prata om hur var spelåret 2024. För det brukar vi alltid göra en sån här liten sammanfattning av hur vi hade det under föregående spelår.
Precis. Kanske får ni också en lista.
Eventuellt kommer det en lista också.
Men inte så kanske lång.
Nej,
som vi
precis.
Är ökända för att göra. Eller kanske det bara är vi själva som är lite självkritiska på hur många listor vi gör. Jag vet inte.
Det är möjligt, skriv in. Tycker du om våra listor så ge oss en tumme upp.
Då tar vi ju det som en slags frikort att göra
frikort,
lista.
Ja, då är det bara listor sen.
Listor med Johan och Brisse eller podcast.
Ja, precis, ja, kanske en ny podcast-idé.
Ja.
Du, Johan, hur var ditt spelår 2024?
Alltså jag tittar tillbaka på det med en belåtenhet, ska jag säga. Jag hade, jag tyckte att jag fick en, särskilt sen pandemin har jag fått en liten så här, eller ska jag säga sen jag fick barn, har jag fått en liten så här nedsving i mitt spelande.
Mm.
Vilket kanske har några orsaker då. Men jag kände att 2023 var en bra, lite mer uppsving och 2024 okay. Ännu bättre.
Mm.
Men om jag tittar på, jag har ju fört statistik nu i
såklart
10 år, eller faktiskt 11, så ser jag ju att jag var faktiskt, alltså de är rätt lika åren och till och med jag spelade lite mer spel, både olika spel och flera tillfällen 2023 faktiskt, så det förvånade mig.
Okej, okay, ja.
Så jag tycker att det måste ju betyda att spelåret 2024 var värt mer i sina spelomgångar, eftersom att minnet känns som att jag fick till det bättre liksom.
Just det.
Så det är ju ett ganska, ska man säga, gott betyg till 2024 som spelår.
Mm. Mitt är betydligt sämre än, alltså om man bara kollar på antalet spelomgångar. Det känns inte så, för det känns som att jag har haft ett bra spelår. Så återigen, så har det väl varit kvalitativt då, jämfört med kvantitativt om man säger så.
Men... Ja, men det är precis samma känsla. Ja,
ja, men det är lustigt för att jag brukar ligga någonstans mellan 2 och 250 plays.
Mm.
Om man kollar så här, ja, men 259 plays hade jag 2022 och 240 2023. 2024 hade jag 147, vilket är ganska markant färre.
Ja, för dig så är det en stor dropp. Det är fortfarande mer än mitt totala ju, såklart.
Ja, okej, okay, men det är väl, ja, så. Så här, min ordinarie spelgrupp här i Göteborg, vi ses mycket mer sällan än vad vi gjort tidigare.
Ja, just det.
Mm. Förut så spelade vi ju kanske i genomsnitt en gång varannan vecka. Och ibland var det varje vecka, men något sånt där liksom. Och nu har vi tur om vi ses en gång i månaden, kanske. Men däremot har jag haft flera stycken liksom större speldagar eller spelhelger sådär. Jag var på Aircon till exempel och spelade, ja, väldigt mycket. Jag har varit i Falkenberg några gånger och haft spelhelger sådär. Du och jag och Åke hade en av våra Black Lodge-träffar liksom, då vi spelade mycket sådär. Så det har varit, de 147 plays jag har, de är spridda över 50 dagar.
Mm.
Vilket är också färre då än vad det brukar vara liksom sådär. Så att jag har fått mer sådana där liksom spelurladdningar, att nu har jag dämt upp massa spelvilja och sen så kommer det så brister dammen och så kommer allt spelande på en gång liksom.
Ja, så brukar jag ha det faktiskt.
Ja, precis. Ja. Mm. Jo, men så har jag uppfattat att det brukar vara mer för dig sådär. Men så, ja, jag är inte missnöjd med spelåret, men tittar jag bara på siffrorna så jag blev förvånad, för att det var någon som delade sin sån här är vad jag spelat i år liksom. Och jag blev så förvånad när jag bara då i citationstecken hade 147 plays.
Nej.
Med tanke på att det brukar ligga på nästan 100 mer än så liksom då.
Mm.
Men det betyder väl då som sagt att mitt spelår har varit mer, eller bra kvalitativt så att säga, i så fall då.
Jag har ju en sak som inte syns i statistiken, och det är mitt, jag har kommit igång och kampanjspela Lord of the Rings-kortspelet.
Just det.
Med vår vän Åke och en annan spelvän uppe i Uppsala. Och det...
För ni inte statistik på det?
För inte jag statistik på det, exakt. Det bokförde jag.
Varför?
Eller i alla fall inte i appen. Alltså, nej, jag bokförde på ett online-forum där man bokför sådana saker.
Ja.
Jag har ju statistiken, så jag skulle kunna föra in den i min app och då skulle det se lite annorlunda ut, tror jag. Men det är ju också någonting som kanske bidrar också till den här känslan jag har, att jag har fått till mera speltillfällen trots att det inte syns så i appen.
Mm.
Men det är jag väldigt glad för, att det har blivit en grej liksom som
jag gör här uppe. Det är jättekul.
Men nu, vad tycker du om kvaliteten då? Har du någonting att säga om kvaliteten på spelen från år 2024 nu då?
Men jag tycker det har kommit mycket bra spel i år.
Ja.
Vi ska ju ha så här en lista då, men och då har vi sagt att vi har en topp tre. Men jag har ju inte kunnat låta bli att ha ett fem hedersomnämnaren, för att jag tycker att det är så många spel som jag har haft, eller fått ut väldigt mycket av liksom.
Okay. Mm. Mm.
Men sen så kanske man så här, det är inte jättemånga wow-spel från i år. Det är några stycken, framförallt ett kanske för mig. Men det har varit väldigt många bra spel. Alltså, så snittkvaliteten har varit hög, tycker jag.
Ja, jag tror jag får hålla med dig där. Det är liksom så här, du brukar använda begreppet arbetshäst. Och jag vet inte riktigt om jag skulle vilja säga typ att det är lite av ett begrepp som har blivit lite anakronistiskt.
Mm.
För att liksom, jag tror att det finns många spel som gör arbetshäst plus.
Ja.
Visst är arbetshästar då. Så att det kan behövas en revidering av skalan där. Men...
Ja.
Jag tycker att det är många sådana där arbetshäst plus, liksom starka euron som ger den upplevelsen man förväntar sig av den, utan att man kanske behöver spela det fler gånger, utan man får den en gedigen typ euro-upplevelse utav den.
Just det.
Och det är inte så att man blir wow en ny mekanik, utan wow en ny upplevelse, utan det är mer typ såhär, här fick jag ut precis det jag ville. Och det har hänt med många spel, tycker jag, både förra året och det här året.
Ja, men precis. Det där var en bra sammanfattning, för det, så tycker jag också. Det som man kanske för då, en arbetshäst, det där ligger på ett snittbetyg på en sexa kanske, så är det många sjuor nu, tycker jag. Eller 6,5 eller sådär liksom då, va? Kanske det är så att arbetshästen är nere på 5 nu då, och det nya arbetshäst plus är 6 då, eller något sånt där. Men jag tycker att många spel gör... Bra, de är bra spel, men de är inte spektakulära, vilket är ju liksom det som jag har satt som definitionen av en arbetshäst. Den gör det den ska och den gör det bra, men den är inte så kul att titta på. Eller liksom, man kollar, man upptäcker inget nytt när man tittar på den här hästen liksom.
Nej, men man hade...
Och så tycker jag det.
Trevlig tid med den på något vis.
Exakt, ja. Precis. Det är en mysig häst. Mm. Så.
Men jag tycker att förr har det varit mycket mer hit än miss.
Ja, ja men precis. Det, ja, exakt. Lite det som jag var inne på, att snittkvaliteten är högre. Eller är bra, liksom då. Vilket gör att få spel har blivit besviken på. Det finns några stycken, men de behöver vi inte nämna, för det behöver inte vara negativa, liksom sådär. Men det finns... Jag blir ofta så här, ja men det här var bra. Men så kan det vara lite som du säger då, att men sen behöver jag inte spela det igen. Det räcker med en eller två eller tre gånger liksom då, så där.
Mm. Ja men precis. Så den känslan har jag lite.
Ja.
Då har vi väl i princip snittmässigt mot argument mot Björn Hansson och hans det var bättre för.
Ja fast det är ju mer våran, vad vi vill ha kanske. Jag vet inte ifall bitter och tysk... Så här, jag förstår ju deras argument, men jag håller ju inte med dem, och det vet de. Och det kan ju vi liksom diskutera och sådär, men jag tycker ju inte att det var bättre för... Jag tycker det kommer väldigt mycket bra spel, liksom. Men det är ju fortfarande bara våran smak.
Och till deras försvar då, så förstår jag också att man håller fast med en del väldigt gedigna och bra spel och mekaniker som...
Ja.
Redan har gjorts och man kommer tillbaka till dem, antingen i äldre spel eller i ny revision av spel.
Jag kommer till en insikt som är det här, att om man tar det här med TARDIS Games då, så mycket spel i liten låda, så har jag extrapolerat det, liksom kokat ner det ännu mer och kommit fram till att jag gillar spel som gör mycket med små medel, vilket är typ det TARDIS är. Men just att ett bloatat regelverk ger inte ett bättre spel automatiskt, utan om du kan göra ett spel som engagerar och där det finns mycket att utforska med ganska små medel och ett litet regelverk, det tycker jag är en mer intressant speldesign. Och det är därför jag tycker, alltså Knizia har ju vuxit hos mig, för att jag känner att han gör det. Han är bra på det liksom, va? Sen kan det vara kul med de där liksom svulstiga eurospelen också. Men det, jag vet inte, jag har lärt mig, eller jag har kommit till insikten att jag mer och mer uppskattar spel som så här, här fick jag väldigt mycket underhållning och upptäcka glädje, om man kallar det så då, från väldigt lite liksom grundmaterial, om man säger så.
Mm. Ja.
Det låter som att du inte håller med mig riktigt, men det är okej.
Ja, nej, men det gör jag väl. Alltså, eller jag förstår det.
Mm.
Jag har kommit till lite insikter också. Det är att jag är inte jätteförtjust i fillers.
Nej.
Även om det är mycket ja, om då får det vara bra mycket spel i en låda.
Ja, ja.
Mm. Ja, alltså det finns bara så många varianter på 30 minuters kortspel som jag kan spela i mitt liv, tror jag. Jag har kommit till den insikten i alla fall. Och det är den ena insikten jag har kommit till. Det andra insiktet, eller insikten, det är inte en insikt egentligen, men
ja.
Säga, den andra saken som har hänt, det var att i år, alltså 2024 då, var Johan köper expansionsåret. Det har inte jag inte brukat göra innan, men i och med att, så här, jag tror att det är som att, i och med att den här ribban har höjts så att säga, att det finns genomsnitt bättre spel vad jag tycker, så har det också blivit spel som jag hellre vill spela flera gånger, och då kommer det expansioner till dem. Och då blir jag intresserad helt plötsligt av expansioner på ett annat sätt. Liksom. För att annars så har jag haft den här liksom att jag hinner spela spel en gång eller kanske två gånger på det sättet jag spelar. Och sen så blir någonting liksom, något som glänser lite tydligare nästa favorit. Och då vill man inte gå och köpa en expansion till spel man redan hade, som man inte redan har fått ut allting av. Liksom.
Nej, just det.
Men den här gången så kände jag verkligen att det kom expansioner till spel som jag hade, som jag tyckte om och som jag hade redan spelat mycket och som jag tyckte jag behövde expansion till.
Just det.
Så att, ja, det var också en sån här insikt.
Mm. Nej, och jag ska inte försvara fillerspel, för man får tycka precis vad man vill om det. Men anledningen till att jag ofta gillar dem är för att det är spel som jag kan spela i Strömstad. Alltså när jag är med Charlotte och hennes släkt. För det är den vikten som passar dem bäst. Och då blir det gärna att då spelar vi ett spel. Vi spelade jättemycket Llama Dice till exempel nu när vi är uppe över jul. Och då spelar vi flera gånger i rad. Vi kör en till och en till. Och vi spelar även det här Rainbow som jag köpte när vi är nere i Essen, som är ett litet kortspel också. Så där fyller det den nischen för mig liksom. Ja. Och där tycker jag att man ofta kan hitta eleganta speldesigner, som det jag var inne på lite grann. Så att här fick jag ganska mycket spel av ganska lite medel liksom. Men jag kan också köpa att det inte är det du är ute efter. Och jag kan verkligen uppskatta det här att nu sätter vi oss ner och crunchar ett spel.
Mm.
Och det är liksom nu tar det här. Jag är inte jätteförtjust i jättelånga spel, men att jag vet att sätter jag mig ner och det här ska ta 3 timmar, då är jag beredd på det liksom.
Mm. Ja, precis.
Men ja.
Med det sagt så ska jag säga att ibland så blir jag överraskad också.
Mm.
Av till exempel enkla kortspel med mycket så här. Jag ska nämna, eftersom att det här är en brädspelspodd, ska jag nämna ett brädspel som jag spelade igår. Som jag inte trodde jag verkligen inte trodde jag skulle tycka om.
Nej.
Och det heter Fishing från Friedman Friese.
Mm, just det.
Har du spelat det?
Nej, det har jag inte. Men jag har hört talas om det. Mm.
Att säga att det är ett deckbuilding tricktaker. Det är att ge det lite väl högt betyg för vad det försöker vara. Men vad du gör är att du tar tricks och sen fångas de liksom i ditt nät på din båt.
Ja.
Och så får du använda, om du inte tog upp till en viss gräns, då får du fylla på kort från högen som blir successivt starkare och starkare.
Okay.
Annars måste du spela med de korten du tog i trixet.
Jaha.
Och tar du mer tricks än den här gränsen, så får du bara blanda din trickshög och spela med den. Så man har liksom lite kontroll på vad som går in i sin fångst, så att säga, som man blandar till sig själv från varje runda. Samtidigt så vill man ju försöka få ett stadigt inflöde av nya kort som kommer från havet då, så att man inte hamnar efter de andra. Och så kör man flera runder då tills, jag kommer inte ihåg vad det var, men åtta kanske. Det är ett jättefint litet spel som jag absolut inte trodde jag skulle gilla, men det gjorde jag alltså.
Ja.
Så att,
ja, kul.
Ja. Där sa jag just emot mig själv.
Ja, precis. Så kan det vara. Men ingen regel utan undantag. Och
nej,
så vidare.
Precis. Exakt.
Hörru, ska vi gå in på våran topp 3-spel då från förra året?
Ja, det ska vi väl. Ja, jag vill kolla att vi har ett gemensamt.
Jag säger också en overlap, vad säger man? En överlapp.
Ja.
Vilken är din nummer 3?
Min 3 blev då Shackleton Base, A Journey to the Moon.
Mm.
Jag tyckte det var ett väldigt trevligt euro. Man bygger ju en bas på månens yta, den här Shackleton-kraten som det heter.
Just det.
Som är cirkulär och i ett rutnät. Så det spelar roll hur man bygger sin bas. Man får resurser baserat vad som är där i, men också baserat på lite vilka byggnader dina och motståndare har i området. Så det är en kul grej med det. Men sen så är det också, jag tror att jag ska inte gå in för hur det spelas, men varje spelomgång så har man ett antal corporations som sponsrar den här basbyggandet då för alla. Så man kan skaffa sig inflytande med och egna, och liksom det kommer månturister och allt möjligt konstigt.
Just det.
Och det där är annorlunda inför varje parti och ganska variabelt. Så, och det bryter reglerna lite på olika sätt.
Ja, det är väldigt modulärt. Ja,
väldigt, väldigt modulärt, precis. Mm. Och det tycker jag är kul. Jag gillar temat, jag gillar mekaniken i det. Så att jag får lyfta upp det på tredje plats helt enkelt.
Ja, jag har inte spelat det. Jag har det och jag är väldigt sugen på att testa det. Jag hade med mig det när jag var på spelhelg i Falkenberg hos Fredrik. Och så skulle vi förklara reglerna och höll i det att vi började ställa upp spelet, och det är så himla mycket grejer man ska hålla reda på. Så började jag höll på att bli sjuk. Jag fick feber.
Inte
av spelet. Men så jag kände att jag började svamla och jag var så här, nej, det går inte. Jag kan inte förklara det här spelet. Så vi stoppar ner det igen och så sa vi tar ett annat spel istället. Och så tog jag en Alvedon och så sen var jag fit for fight lite senare på kvällen, men det var ganska överväldigande. Jag hade läst reglerna och de var inte så komplicerade när jag läste dem, men när jag skulle förklara dem och samtidigt hade feber, det är så här, nej, det går inte. Så jag har inte spelat det, men jag vill spela det.
Okej. Ja. Ja, men det får komma upp där och få ett heders. Det får edge rivalerna lite på min lista.
Just det. Men vad kul, för då ser jag mer fram emot att spela det nu. Eller ännu mer.
Ja.
Mitt nummer 3 är Voidfall. Hej kära lyssnare, det här är redigeringsbrisse från framtiden. Och jag vill bara säga det att jag insåg efter att vi hade spelat in detta att Voidfall är ju inte spel från 2024 utan ett spel från 2023. Det var bara att jag hade spelat det först 2024 och därför så blandade jag ihop det helt enkelt. Så lägg ifrån dig din telefon och du behöver inte skriva en arg kommentar om att jag sa fel här utan jag är medveten om detta. Så ta helt enkelt valfri av mina heder som lämnar istället så stoppa upp på tredje plats och så låtsas vi som att inget hade hänt alltså sin jag dum ut. Så håller vi det här mellan oss, okej? Okay? Bra, tack. Hej, hej! Mycket kanske för att det överraskade mig, ja. För det var också ett spel jag inte trodde jag skulle gilla.
Känns inte som ett brissespel.
Nej, precis. Och nu har jag inte spelat det sen Gothcon, så. Men jag uppskattade det väldigt mycket och tyckte att det var väldigt trevligt i hur, ja, men hur det gjorde saker helt enkelt. Att man, nu kommer jag knappt ihåg spelet när jag inser när jag ska förklara. Vi har pratat om det tidigare. Ni kan gå tillbaka till ett av våra äldre avsnitt när jag pratar mycket om det. Men alltså, för det är ju ett liksom bråka med varandra rymdspel. Och rymdspel det gillar jag ju, eller temat rymd gillar jag ju sådär. Men bråka med varandra är jag ju sällan förtjust i. Men på något sätt så funkar det bra här för att striderna är deterministiska. Du har ingen slump i striderna. Alla vet vad som kommer hända. Vilket folk kan gilla och inte gilla beroende på vad det är då. För att det kan väl vara kul med lite slump också för att röra om grytan sådär. Men på något sätt så funkar det här och de scenarierna vi har spelat så är det uppe ganska mycket som att vi bråkar inte direkt. Alltså det är inte det första som händer liksom sådär. Och det går liksom hela tiden att räkna på det och se såhär, vad tror jag kommer hända liksom. Va? Och det går att vara logisk i det. För jag vet, när vi spelade på Gothcon så var det någon situation som var typ såhär liksom att ja, vi hjälptes åt allihop för alla vet hur man räknas om, eller räknar poängen. Och så var det såhär liksom att, ja men vart tjänar jag mest? Anfalla här eller här? Bara, ja, jag har räknat ut att det, du tjänar mest på att anfalla den andra spelaren, inte mig. Ja, men då gör jag ju det. Ja, bra. Liksom, då visste jag att jag hade spelat rätt, så att säga. För att jag hade satt mig i ett läge där han inte tjänade på att slå på mig. Och det tyckte jag var intressant med spelet. Och sen finns det jättemycket mer utforskare som jag inte har spelat än. Och det går ju att spela kooperativt och allt för det. Liksom, så där. Men det, jag tror att det framförallt kanske var för att det överraskade mig som det fick vara med på listan.
Ja, alltså, okay, om jag tänker tillbaka när vi hade det avsnittet så det är ju egentligen inte överraskad, men jag var överraskad när jag hörde det här och inte minst det avsnitt.
Nej, och speciellt som jag brukar ondgöra mig över att Twilight Imperium och att jag inte vill spela det.
Som du inte ens har spelat.
Ja, precis. Och inte har, nej, men exakt. Jag ondgör mig över att aldrig vilja spela det, så att säga. Men okej, okay. Right. Vad är din nummer två?
Nummer två, här tror jag vi har en crossover. Det är Harmonies.
Det är min nummer två också. Så det är helt korrekt.
Det är ett bra litet spel som handlar om att med azul-liknande mekaniker så ska man bygga ett habitat och sen flytta in små gulliga djur i det habitatet och skåra poäng. Jättebra spel. Jag vet inte hur många spelare det tar. Tar det fyra, va?
Jag tror det är fyra.
Lagom snabbspelat och lätt att lära ut och lätt att förstå.
Ja, och alltså det är ett spel som är, som du säger, det är lätt att lära och lätt att komma igång med. Men det brinner fan i hjärnan ibland alltså. När man ska få ihop att hur ska jag vrida den här nu? Och kan jag ta ett djur till här? Kan jag få in någonting och så vidare?
Eftersom det habitatet du bygger är i tre dimensioner. Du staplar grejer på varandra. Ja. Och vissa djur vill ha två berg till högt. Men ett vill ha tre berg högt. Ja, skulle du, vilket är det bäst nu då?
Och just det här att jag kan sätta ett djur i det här berget, men det berget vill den här djuret som ska sättas på fältet vara. Så att om jag kan kombinera de två, och så ska man tänka spatialt i tre dimensioner, och då går min hjärna sönder ibland. Så måste jag sitta och vrida så här, hur blir det om jag vrider på rätt håll då? Man pratar ju om när man spelar Roborail, att man har Roborail i dansen. Så med det här man sitter och tänker hur jag svänger, så sitter man och vrider på överkroppen sådär. Och det blir samma sak i Harmonies, man får Harmonies-snurren liksom, där man sitter och typ vrider huvudet sådär för att säga, hur blir det om jag bygger på det hållet, eller på det här hållet och så vidare. Så man kan se lite lustig ut kanske när man spelar det. Men jättefint och men enkelt och så. Det här är sån fin design som där det finns mycket utav ganska få regler liksom. Det är precis det jag var inne på förut. Det har man sett ett perfekt exempel på det. Ja, nummer ett då.
Föga förvånande kanske för din del är att jag har CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. längst upp.
Nej, det är jag inte så förvånad över.
Jag tycker ju att det är jättebra det spelet. Just det här med att, för det första så är temat väldigt, jag tycker det är väldigt tajt knutet till temat. Man skickar ut signaler, rymmer den, låser upp med massa saker, hittar massa saker som man börjar liksom använda för att alltså samtidigt som man utvecklar sin teknologi för att komma längre och längre ut, skickar upp probes på ett sån här roterande bräde som liksom gör att man måste på något sätt positionera sig för att komma dit man vill. Så multifunktionella kort som funkar som liksom projekt man bygger, som funkar som mot scoring, det funkar som resurser. Smart, alltså det är, snyggt är det, och dessutom så har man ju den här extra aspekten med att ja, man hittar ju faktiskt extraterrestrials också, och de så att säga revealas ju under spelets gång. Det kan finnas upp till 2 stycken på varje, vid varje spel, och så ger de lite effekter då, beroende på vad det var för någonting, så alltså det ändrar ju förutsättningarna lite kanske. Alien som man träffar på, så är det bara en knasigt formade asteroid som flög in i solsystemet, eller var det så här insektoider från Alpha Centauri. Nej men nu men jag tycker det är så himla snygg paketering. Jag vill spela det här mera, och jag har inte spelat mer än 3 gånger, men jag vill spela det mera liksom. Jag vill utforska allting i det här spelet. Jag trodde inte jag skulle bli så begeistrad av det faktiskt. Första gången jag såg det var det så här, såg lite gimmick ut, och jag förstod inte
just det
de pratade om när de gick igenom det.
Ja, men det här snurrande.
Ja, precis. Men sen så fick jag verkligen spelat det, och då insåg jag liksom storheten med det, så att säga. Sen har jag också, jag måste säga, Check Games Edition har ju kommit liksom från en ganska stark period nu. Jag fick ju spela Kutnahora i år också, det hade jag inte spelat förra året. Och det var ju jättebra spel också.
Jättebra spel.
Så, I mean,
det är ett av förra årets bästa spel. Eller förrförra då.
Men hur man nu ser på det. Men det var inte på någon av mina listor förra året, bara för att jag hade helt enkelt inte fått spelet det. Så att CT får ligga högst på min lista för i år.
Det är ett jättebra spel, 1700. Och jag tycker att CT är jättebra också. Det är definitivt liksom 2024s mest tematiskt integrerade spel. Det är verkligen tematiskt. Mm. I den mån det kan vara det när det handlar om saker som inte finns. Alltså, men själva liksom, det känns verkligen som äkta på något sätt, liksom, fast det är påhittat.
Det finns ju saker i det som är liksom så här, man kan spela kort som är riktiga projekt och riktiga rymdgrejer som ger en resurser.
Ja, nej men precis, och det är det jag menar liksom. Jag kan säga så här då, det är med på min hedersomnämnande lista så att säga, för att jag tyckte det var bra, men det fick inte vara med på topp 3. Jag tror att det är lite för mycket rörliga delar för mig. Det är inte det där eleganta, få regler och titta vad fint det blev. Det är den andra sortens spel, vilket också kan vara väldigt bra. Men på något sätt så jag kommer dra mig för att spela det, för det känns som att så här, nu ska man dra igång hela det här tröskverket liksom, på något sätt.
Jag kan förstå det. Jag tycker att det kan vara lite overwhelming när man liksom, här har du din första hand, vad ska du göra? Jag har ingen aning liksom. Ja. Det tar ett litet tag, man får spela några runder innan man har liksom kommit in. Det håller jag med om. Det är ju en process.
Ja, men ja, så är det. Och när vi spelade i Black Lodge så då tog jag fasta på en sak som jag såg i början på spelet och körde den hela vägen, och det räckte inte alls. Jag kom jättesist. Och så är jag lite grann i spel. Hur som helst. Det är på som sagt ett heder som nämner. Jag tyckte det var ett jättebra spel. Framförallt tematiskt jättebra. Min nummer 1 är ett sånt där spel som du inte gillar, för det är ett typiskt fillerspel. Det är Things in Rings.
Oj. Ja, okej.
Okay. Ja, för jag tycker att det här är så smart gjort, och det är så enkelt, och det går att spela med alla. Och jag har verkligen, vi har så roligt när vi spelar det, för det är framförallt det kanske det bygger på. Things and Rings är ju Venn-diagram-spelet, så att säga. Du har 3 stycken ringar som du ska lägga saker i, det är därför det heter som det heter. En spelare vet vad de 3 ringarna betyder. Du har en som har med ordet att göra, du har en som har med kontext att göra, du har en som har med attribut att göra för föremålen. Och en spelare vet om dem. Och det går att spela på 2 sätt. Dels alla mot alla, eller vad säger jag. Då är den som vet om är bara en facilitator som inte liksom deltar i spelet egentligen. Men det bästa sättet som jag tycker då är att spela, det är kooperativt. Man kan sitta och prata om vad man tror är vad är den här ringen egentligen? Varför kunde spisen ligga där men inte surfbrädan till exempel? Liksom, va? Och jag tycker att det blir så mycket kul och det är slutledning på ett sätt som inte bara är detektivarbete som det oftast handlar om i slutledningsspel. Jag tycker slutledning är väldigt kul, men oftast handlar det om att vem är mördade X liksom. Här är det slutledning på ett helt annat sätt, och kan man dessutom då spela det kooperativt så man kan sitta och diskutera liksom, men hur kommer det sig att Dan hamnade där? Och nej men vänta, jag tror att det här kan vara en grej, jag testar det, ja det funkar det. Jaha, men varför funkar inte det här då och så vidare? Vi spelade ju en omgång där det var... Vi körde på den svåra svårighetsgraden, vilket är väldigt mycket svårare. Men då var... Attributet var att det är någonting du kan ta med på ett flygplan. Och vi var ganska länge inne på att det är saker du kan hålla i handen. För att allting som låg i den ringen var saker man kan hålla i handen. Tills någon la en vattenflaska där. Och han sa, nej, den ska inte vara där. Vi bara, men varför liksom? Och det var ju för att man får inte ha med den på ett flygplan. Och det som är kul också är att du kan ju spela spelet utan att egentligen lista ut vad det faktiskt är. Du behöver inte veta vad svaret är på varje ring. Bara du kan komma fram till att det är någonting åt det här hållet. Ja. Och så kan man chansa lite grann då. Och det kan ju också vara så att saker inte ska ligga i någon ring alls och läggs utanför. Och där kan man alltid chansa på att lägga ut grejer då. Men nej, det är ju ett partyspel typ. Men jag tycker det är så smart gjort. Och framförallt har vi haft så roligt när vi spelat det. Och det är klurigt på ett kul sätt.
Ja, men det är ett bra betyg. Det måste bli
mitt bästa. Things in Rings är mitt bästa spel från 2024.
Kul. Lite annorlunda skulle jag vilja säga. Jag har ju spelat det.
Ja, och det är lite av... jag gillar annorlunda. Och det är det lite som gör att det får vara på plats ett. För att det är annorlunda. Och gör kul grejer på ett annorlunda sätt.
Ja, jag skulle säga, är det någonstans vi har sett exempel på innovation i spel så tycker jag att Things and Rings är en väldigt bra kandidat över ett av de mer innovativa spelen det här året.
Ja, precis. Jag tycker det. För det är någon som tagit ett ganska enkelt koncept, vändiagram, och så bara, hur gör vi ett spel av detta? Och har lyckats väldigt bra tycker jag då. Så att det är kul. Hedersomnämnaren då? Jag har redan nämnt Seti som sagt, så det behöver vi inte ta mer om egentligen. Vad har du mer på din lista över hedersomnämnaren?
Jag tror jag drar dem allihop. Så kanske du kanske frågar någonting om något av dem ifall du är nyfiken. Men på min hedersomnämnande lista så har jag Men Nefer, Phoenix New Horizon,
yes,
och Ezra and Nehemiah.
Ja, jag vill så gärna spela det. Jag köpte det på SN för att jag har hört så mycket gott om det och jag gillar ju deras spel, precis. Alltså ja. Garfield Games, men ja, av någon så hade jag missat det, men det är jag jättesugen på att testa.
Det är bra. Sen vill jag också ge en liten årets kanske mest oväntade, förutom Fishing då kanske, mest oväntade Johan skulle gilla spel är Civolution.
Ja, okej.
Okay. Det hade jag dissat mest bara på namnet, men om man tittar lite bakom fasaden på det så funkar faktiskt temat. Och när man väl inser varför det temat funkar och vad spelet faktiskt är, så var det faktiskt roligt. Det trodde jag aldrig. Ja. Men
nej.
Så är det. Och vad det är, ska jag säga, det är alltså typ ett antal varelser som går i skolan och ska lära sig designa en värld.
Okej.
Okay. Det är en sån varelse du spelar, så du liksom sitter med någon slags användargränssnitt och ska bygga upp din databaserade värld.
Okej.
Okay. Och det här programmet heter Civolution. Och så det är ingenting som försöker vara någon slags liksom, planet eller kultur eller någonting sånt där. Det är en simulation av olika liksom, inputs från olika kulturer och från olika science fiction-grenar kan man väl säga. Och om man tittar på det på det sättet så är det så här, ja men det här namnet som är det töntigaste namnet någonsin när man tittar på det på listan. Det makes lite sens faktiskt och... Och sådär. Okay. Så att, men jag tyckte faktiskt att det var ett bra spel också. Det blev jag förvånad över.
Kul. Yes, Phoenix New Horizon har jag spelat faktiskt. Det spelade vi i Falkenberg. Jag tyckte det var jättebra.
Det är jättebra.
Det är inte med på min hedersomnämnarlista, för jag behöver spela igen, kände jag. För att det var ett spel som vi efter halvvägs igenom spelet så bara, nu fattar jag det här. Liksom. Men i början så var man så här, vad ska man göra ens? Som det är många, så var det ju CT också. Men jag gillar det, men jag behöver spela det mer för att få ett mer hum om det liksom.
Har du med på din heder som din notis?
Ja, jag har Inventors of the South Tigris. Mm-hmm. För att jag har spelat det bara en gång. Så det fick inte vara med på topplistan. Men jag tyckte det var jättebra. Jag och Niklas spelade på två. Och det funkar jättebra. Jag har fortfarande spelat Scholars of the South Tigris. Som kom 23 dagar liksom. Men, ja, men Inventors är jättebra. Tycker att han lyckas igen. Eller de lyckas igen, Garfield. För att de allt de rör vid blir guld, så att säga. Men som sagt, jag har bara spelat en gång, så jag behöver testa den. Och det är ganska tungt. Det är ganska komplicerat spel. Och det där är ju inte ett elegant spel på det sättet som jag pratade om förut. Utan det är ju mycket regler och mycket saker som hur de passar ihop då. Men jag tycker det är bra i alla fall. Och sen har jag två spel till. Och det är Guardlings, som är ju ett spel från Aport. Nej, förlåt. Det är ju designat av Christian Amundsen Ösby. Men det är inte från Aport Games, utan det är från hans nya företag, som är A Lion by Dr. Ö.
Okej. Okay.
Och det är ju ett spel som är, känns inspirerat av Quacks och Quedlinburg.
Just det, ja, det har jag. Just det. Nu vet jag.
För det är ett tile-laying-spel där du har en egen påse som du drar tiles ur, och så ska du matcha ihop ädelstenar mot varandra egentligen. Och så får du en viss... Ju fler ädelstenar du har, desto bättre liksom, ny bricka kan du köpa, som du stoppar i din påse, och så gör man om det där. Och så kan du bli tjock då, precis som i Quacks, där man, när man får för många av en viss sak då. Här är det att man inte ska ha gnomes då. Men så finns det också specialförmågor på de här brickorna. Det är väldigt likt. Om man bara berättar så här, så låter det som att det är ju Quacks liksom, så. Men jag tycker att det är mer snabbspelat än Quacks. Okay. Så att för mig så kommer det nog ta över för det. Det finns inte lika många kombinationer som det finns i Quacks, och det kanske inte håller lika länge på grund av det, om det är det man är ute efter. Men det är extremt snabbspelat. Det är väldigt lätt. Det finns en basic version av reglerna och en mer komplicerad version. Och basic reglerna är väldigt enkla. Vi spelade i Strömstad flera gånger i julas sådär. Så jag måste nämna det, för jag tycker det är ett av de spel jag spelat flest gånger i år. Det är det och Things in Rings, det är det jag spelat mest. När jag första gången jag spelade Guardlings var i Falkenberg, och du vet så här, första kvällen var det bara jag och Fredrik, och vi bara, ja men en gång till, ja men en gång till, ja en gång till, liksom. Det är typiskt ett sånt spel. Ja men för det går, det är så snabbspelat, och så blir jag bara, ja men jag kan lyckas bättre än detta. Eller, nästa gång slår jag det, liksom så här då, va. Och det är ett race dessutom, så det, till skillnad från Quacks då, så är det inte så här många runder och sen är det mest poäng. Här är ett race, så försten till 20. Helt enkelt. Yes. Så, och det tycker jag gör det en edge också på något sätt då. Och sen det sista spelet jag vill nämna, och det här är bara för att det här är innovativt, och här tror jag på en Spillets Gärdes nominering. Jag tycker det är kul att slänga ur med de här, att det här tror jag på en sån. Och det är Fairy Ring.
Ja, just det. Mm.
Som ser ut som ett barnspel, men har mycket djup även för oss.
Ja, men det är jag sugen på.
Ja, och det är bara kortfattat vad det är ju, att man bygger ju, det är ju, att det ser ut som ett barnspel är för att alla har en elva, och man lägger ut svampar som elvarna ska landa på och så vidare då, va? För det är en fairy ring, är ju alltså en svampring i skogen. Och vad det är att du draftar kort varje runda, så alla har en hand med kort, och så du har en startsvamp som din elva börjar på, och sen väljer alla varsin svamp. De vänds upp i spelarordning, så jag lägger ut min svamp, och sen flyttar jag min elva så många steg som siffran är på svampen. Och där jag landar, den svampen ger mana. Och mana ger i slutändan poäng då. Men om jag landar på din svamp, för allting, vi har liksom en gemensam ring. Och landar jag på din svamp, då får du mana. Men om jag har en likadan ring hos mig, så får jag också mana. Och ifall min svamp är större än din, alltså att jag har lagt fler kort i rad på den, alltså man lägger dem uppåt då, så att säga. Så att det är en större svamp, då är varje kort i min svamp poäng, medan du kanske bara har en och får färre poäng än vad jag får. Och den interaktionen mellan spelarna är fascinerande. Alltså det har säkert gjort i något spel tidigare som jag inte känner till. Nu kom så här, Björn, rädda mig, vilket spel från 1987 har jag gjort det här för länge sedan liksom. Men så här, för mig känns det ganska unikt att det är någonting, alltså så här, det är lite som monopol, för att jag vill inte landa på dina gator. Ja, fast det kanske jag vill, för jag har ju mycket bättre gator än vad du har. Så det finns en liknelse där, men fortfarande så är det väldigt lätt att lära sig. Det finns sex olika svampar, så man måste liksom lära sig vad ger de olika poäng för. Det är väl det mest komplicerade i spelet. Jag tror vikten på det är så här 1,7 eller någonting, eller 1,9, så det är verkligen inte ett komplicerat spel. Men det finns mycket att göra även för någon som kanske är lite mer inbiten spelare. För att hur man manipulerar och vilken vill jag välja. Och du kan dessutom, du kan ju bygga svamparna på bredden. Jag kan ha samma svamp två gånger framför mig. Det gör att det tar längre tid för dig att komma igenom min gata så att säga då, va? När du är framför mig med din elva. Men om du då ser att jag har det, då börjar du bygga en sån svamp som är jättehög, och så vill du landa på dem istället när du är hos mig. Men man kan inte planera 100% för att när jag är startspelare, då kan jag planera precis för att jag kommer landa. Men så fort de andra har gjort sina drag, då kanske de la en svamp som du måste gå förbi. Och då, när du räknar liksom 5 steg, jaha, nu blev det 6 steg dit jag ville. För att du la en svamp där. Nej. Och så vidare då. Va? Och det är spelet egentligen. Den interaktionen är klockren på något sätt.
Spännande. Ja, nej, det där är jag också nyfiken på.
Ja, och det är nästan så att det skulle kunna vara på min lista. Så där. Men det är bara ett... Jag vet inte hur länge det håller egentligen. För
right.
Ja, det finns ett visst antal svampar och man har utforskat det där efter ett tag. Liksom så här. Men jag tycker att det är ett fascinerande spel. Och jag tror att jag tror stenhårt på en spelserie nominering. Eller möjligtvis i Kenners bil ifall de tycker att det är för komplicerat för barn. Jag vet inte. För det gör något ganska unikt, känner jag. Och det brukar ju juryn gilla sådär. Okej!
Ja, jag har 4 snabba kategorier. Som jag vill nämna. Ja,
okay.
Det ena är årets spel jag tror jag skulle gilla och vara på listan men inte fått spela. Och det är Arx.
Ja.
Sen har jag också årets bästa tema som inte är CETI. Som är Rock Hard 1977.
Ja.
Som jag också ville nämna. Och årets bästa simulation av en resa till Japan är Let's Go to Japan. Tycker jag spela.
Ja, just
det. Anledningen.
Ja.
Och det sista är... årets The Greatest Card Game Ever, som är Flip 7, Flip 7.
Ja, okej. Ja.
Var du med och spelade när vi spelade SN?
Nej, jag har inte spelat det. Men jag har hört väldigt många tala väldigt gott om det, så jag är väldigt sugen på att testa.
Nej, gör inte det. Det är vansinnigt. Du kan lika gärna sitta och slå en tärning. Men det roliga med det är att det på det står det The Greatest Card Game Ever.
Ja, just det. Det är deras tagline.
Ja, precis. Ja. Och då är det så att du har en lek som har 12 tolvor, 11 elvor och så vidare. Ner till 0 och några specialkort. Och så delar man upp ett, varje spelare. Och sen får man bestämma om man ska stanna eller chansa ett nytt. Då får man lika. Då är man ute. Annars så passar man och tar poängen. Och det kan man spela. Det behöver inte ens vara i rummet när du spelar det. Någon kan flippa korten åt dig.
Nej.
Och sen får du då 7 kort framför dig. 7 olika siffror. Då får du lite extra poäng. That's it. The greatest card game ever. Jag är inte alls ironisk.
Nej, jag förstår.
Jag tycker det behövdes nämnas.
Men jag har hört folk prata gott om det.
Vågsplittare heter så.
Ja, det känns så.
All right.
Ja, men
det var
kul.
En quick fire.
Ja, precis. Ja, men det är roligt. Jag har inte tänkt så mycket på det där. Vilket som är det snyggaste spelet som man kan fundera på.
Oh, den kan man tänka sig att jag hade. Men
precis.
Återkomma nästa år.
Ja, precis. Men ja, det var våra spel år 2024 och våra bästa spel från året. Så får vi väl se vad 2025 har att bringa oss.
Precis.
Men hur har ditt spelår varit, kära lyssnare? Om du vill höra av dig och berätta om dina favoritspel från det här förra året, så gör gärna det. Du kan nå oss på brisse@spelor.se eller johan@spelor.se eller bara skriva kommentarer när vi släpper vår avsnitt på diverse sociala medier. Du kan också gå till vår hemsida som är spelroll.se. Vi finns på Spotify, vi finns på Facebook och Instagram som är väldigt inaktivt. Men vi finns där i alla fall.
Ja, man kan nå oss igenom den här kanalen helt enkelt.
Precis, och eventuellt lägger man upp en bild någon gång, nu var det länge sedan sist, men i alla fall. Men hör jättegärna av dig ifall du vill berätta om någonting eller vill fråga någonting eller komma med förslag på någonting. Tack för att ni lyssnade i vilket fall. Jag ska också nämna att vår musik är gjord av Robin Landahl och våra illustrationer är gjorda av Gary King som jag fick träffa på Aircon. Och det var så roligt att få träffa honom igen. Det är en fantastisk människa. Och han och Dan och Cora signerade mitt Cora Quest. Så det gjorde mig väldigt glad. Hur som helst, vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då!
Hej då! Thank you.